barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Jag försöker bara hitta den här så att jag kan vara beredd när det är andjakt.
Hela denna ska vi ta på halsång.
Ja, det ska vi göra. Det har vi sagt så många gånger, men vi gör aldrig det.
Och det tror jag lyssnarna är glada för. Jag tror efter 3 minuter så blir det tråkigt och jobbigt att lyssna på.
Så skulle det kunna vara, vara, vara.
Hemskt mycket vara.
Vara, vara. Vara, vara och vara här.
Yes.
Fär upp era kläder och håll lamp. Jag kanske ska läsa Jesus på dialekt.
Ja, det tycker jag.
Så, fär upp era kläder och håll lamporna brinnande.
Så åker vi med det.
Jag tar bara en sån här sak som... Jag vet inte vad man ska sjunga. Jo, ja, det vet jag visst vad jag ska göra. Jag ska sjunga den som vi ska sjunga i sådant i någon kyrka.
Kan du sjunga på dialekt då?
Det kan jag göra. Jo. Guds son en gång i morgonglans.
Gick upp
ska till... återkomma hit. Och alla ängslans skuggor flyr och världen fylls av liv. Amen.
Amen. Då åker vi. La 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 la. 201.
Nej,
202. Gud, ja. Du är här. Skulle falla allting.
Ja, det hade varit svårt.
Ja, det hade varit
prästundmammet utan präst.
Hej och välkomna till avsnitt 102. Vad länge sedan vi börjar om. Hej och välkomna till avsnitt 202 av podcasten En präst och en mammut. 202 avsnittet.
Ja,
så säger
så
man.
Så
ja.
Säger man, ja.
Ja,
ja,
precis.
Och det är väl vi vanliga som sitter här bakom mikrofonen.
Jajamensan, Andreas.
Jag heter Kjell och kallas prästen.
Ja.
Ja, av olika skäl.
Idag fick jag skriva mitt namn. Jag var och gjorde ett sånt nytt... internationellt ID-kort.
Jaha.
Mm, går man ju dit till polisen och så fotas man ju och
ja,
så får
just
man titta
det.
In i den här kameran och ser man ut som en kriminell. Men sen ska man göra den här omöjliga bedriften att skriva sitt namn med en, någon form av gummi topp på en penna.
Ja, just det. En liten skärm eller vad
ja,
man ska
det
säga.
Ja, det är märkligt att de inte kan skaffa typ en smartphone bra skärm utan
ja,
det är ju okay. Så här, får man trycka och så missar man och då fylls det inte i. Jag fick prova 2 gånger och sen insåg att det blir inte bättre.
Nej, det är inte jättelikt en ordinarie signatur så att säga så.
Nej, och den i sig är vidrig från mitt håll. Jag jobbar på den nu, vet jag inte, men jag får skriva väldigt mycket nu för tiden. Men med det sagt så var det här bedrövligt, tänkte jag, ja, det får vara.
Ja.
På tal om namn.
Ja, just det.
Att jag fick skriva mitt namn.
Jag tänkte, kommer du ihåg vad du hette?
Ja, det
var inte liksom, du skrev inte mammut.
Så. Nej, det gjorde jag inte. Hörru du, hur är det?
Jo, det är bra.
Ja.
Det är bra. Jag hade faktiskt lite, nej jag hade absolut inte samma upplevelse så här. Men just på det att kom du ihåg vad du hette? Jag fick av en anledning, normalt när jag läser välsignelsen över församlingen
ja.
Så säger jag, Gud välsigna er och bevara er, Gud låter sitt ansikte lysa och så vidare. Av en anledning så fick jag infallet att återgå till den ordinarie eller gamla, som man nu vill säga, formuleringen med Herre välsigna. Och det låter ju som en enkel grej, för det är ju ett ord bara som byts ja. Ut. Men det kändes som jag, det låg jättekonstigt i munnen för det var ju flera år sedan jag läste den på det sättet.
Just det.
Herren välsigne, jag var här, vänta, sa jag rätt nu? Och jag sa nu.
Ja.
Det är märkligt det där, man kommer in i den där vanan liksom. Det ska vara Gud och Guds välsignelse. Ja. Ja, så att, men ja, det löste sig, det gick bra. Ja, det var
just
ingen
det.
Som, tror jag, märkte att jag var på väg att säga fel eller så.
Jag vet du, podden lär folket saker. Ska du veta. Jag har mig en nära. Jag brukar säga så.
Ja, just det.
Någon. Ja. Nu är det inte samma nära jag brukar referera till. Men det spelar ingen roll. Han var på en gudstjänst. Det här är ingen kyrkvan person. Så skrev han till mig sen så här. Idag var jag på gudstjänst. Det är en grannförsamling till oss här.
Aha.
Och där använder de gamla Herrens bön. Aha. Och så skrev han också, alltså den som kom då 1917, skrev han snyggt och prydligt.
Aha.
Och inte den då. Och han bara, det hade jag ju lärt mig i podden. Så det,
ja, det är bra. Det är vårt största mission liksom med det här. Det är att vi ska lära ut saker.
Lärandet.
Ja,
ja, men det tycker jag var roligt.
Det var kul. På riktigt så är det roligt när folk säger att det här har jag fått lära mig av er. Eller det här hörde jag om. Och så. Nu reflekterade jag över. Eller så det är jättekul. Fortsätt höra av er.
När det här avsnittet kommer, vi spelar in lite i förväg nu för att av olika anledningar. Den veckan som har då varit, det är så alltså konstigt. Någonting jag har framför mig men som redan har varit när podden kommer.
Jaha, ja.
Någonting jag har framför mig men som
fast
har varit
när bakom podden. Bakom dig när den här är ute.
Förhoppningsvis. Jag i nästa vecka här ska vara vaktmästare.
Okej.
I kyrkan där jag är chef så ska det vara en sån kyrkofullmäktige. Det är ju på lokal nivå det högst beslutande organet. Och jag vet inte ofta sådana sammanträden. Men det är ju inte speciellt ofta kanske. Några gånger per mandatperiod så kan vi säga. Ja. Men då ska det vara. Och så vaktmästarna jobbar så mycket som vi båda vet. Då sa jag så här, då kan jag vara det när det är på kvällen så. Det är vardagskväll och jag vill inte lägga mer arbetsbörda. Och sådär, och då ska det ju diskas och så. Det känns helt okej. Men jag redan nu, fast det är flera dagar dit, börjar liksom känna kallsvettningar inför det här med om det blir strul med tekniken.
Ja, just det.
För jag tänker mig, det kommer ställas ordning av ordinarie vaktmästare på dagen. De kommer visa mig idag efter vi har spelat in så kommer jag få en genomgång.
Ja,
sen på liksom dagen då det är skarpt läge så kommer jag få en ny genomgång. Det kommer ställas fram allting. Men det finns ju alltid risken att någon av mickarna dör.
Mm.
Det blir någon konstig rundgång man ska fixa. Och vi har ett inget superavancerat system. Men lite avancerat.
Ja,
och sådär. Och när jag sa så, ja men jag tar det. Det kändes, ja men Stallone, jag kan plocka bort. Jag kan diska. Men den där vet du, det är en tung börda.
Ja, just det.
För de gillar ju inte de här politikerna om det inte funkar.
Om det inte funkar, nej.
Nej,
just det.
Jag har en föreställning att den här gruppen som samlas är inte nådiga då.
Man känner sig alltid i sådana situationer som jag har sagt förut som läraren på högstadiet eller så som skulle visa någon film på tvn och så rullar de in tvn och så hade den här läraren aldrig sett en sån här, på den tiden var det VHS-kassetter och så ska, vänta nu, hur sätter man ihop den här, och så fick man sitta där timme efter timme, var det väl inte riktigt, men minut efter, och de hade aldrig förberett det där, utan det var liksom, ja men snart ska det nog komma igång, och så börjar alla samlas runt den här tvn och säger, ja men du ska steka in det där, kontakten där och så. Det är så jag känner det ibland när man ska visa film för konfirmander eller göra såna här grejer också. Eller...
Sant, för då känner man sig som ett UFO när man det håller jag med om. I det här fallet så skulle det vara en pensionärsträff och jag skulle ha hand om det, och det tar lite typ ett strul, inga problem, ungdomssammanhang skulle jag bara, men jag är för gammal, kan man skoja om det. Men den här crowden, alltså den här publiken som är, jag vet inte, kom blickas mot den. Va? Vad är det för kyrka? Varför har ni... Ja, jag vet inte. Jag målar väl någonting på väggen som inte finns. Men ja, det är en tung... Det är en svår uppgift att vara kyrkvaktmästare. Det är ingenting att leka bort. Vi talade om det här om dagen här. Vi har ju kyrkan här, som på många andra ställen. Tyvärr måste vi använda ganska mycket vikarier.
Ja, just
det. Det är ju så.
Ja.
Och då liksom landar vi i samtalet att det är lättare och ta in en präst eller musikervikarie. Inte om det ska vara en vikariatperiod. Men nu pratar jag enskilda händelser. Att det är lättare för dig att komma hit som präst.
Precis, kan ju nästan komma till vilken kyrka som helst.
Det finns lokala traditioner, finns det där. Men det kan man lätt få veta av kyrkvärden på.
Hur brukar ni göra med nattvarden? Brukar ni stå på altaret först? Eller så? Det frågar man ju bara.
Liksom. Ja, och sen är det klart.
Och sen är det klart.
Likadant för musiker. Ni ska spela de här psalmerna. Det är klart det kan vara lite kludigt med speciellt stycke och så. Inte att förringa. Men vaktmästare. Det är enormt svårt.
För
att då, den nyckeln går till den nyckeln som öppnar den porten till den bakdörren och där finns
nattvards. Man måste dra det här reglaget uppåt, fast innan man har gjort det måste man dra det här reglaget.
Blir det rundgång.
Annars blir det rundgång. Så där är det ju.
Så på det tiden. Sättet just när vi pratade vikarier så är det så mycket svårare att vara vaktmästarvikarie. Ja, för de är de som rattar allt i bakgrunden. De får alldeles för lite uppmärksamhet. Vi är ganska bra på att uppmärksamma dem som kyrkans hjärta, men det är verkligen det. Alltså.
Ja, verkligen. Så
mycket de kan och ordnar och så här.
Ja.
Och i den kyrkan där du jobbar nu, där jag jobbade tidigare, fast jag var där i 9 år, så är fortfarande så, men vad ligger de där grejerna?
Ja,
så,
just det.
Precis.
Och de vet, men det ligger bakom hyllan där, bakom den där lådan som står innanför. Så här. De är som sagt värda all respekt. Ja,
men på nästa vecka så ska det då vara dags för mig att äntra rollen.
Mm.
Jag vet inte om jag bara för liksom känslans skull ska hänga på med en stor nyckelknippa.
Det
hänger den inne i vaktmästeriet om man bara ska ta en sån här, känner kraften.
Du har inga blåbyxor eller något sånt. Inte för att någon av vaktmästarna brukar ha blåbyxor.
Ja, men det här är lite så lite jobbigt, men inte, de har ju ofta så välklädda i de här sammanhangen.
Ja.
Så jag vet inte om jag ska det, men jag ska i alla fall nog hänga på med en stor nyckel för att känna att jag kanske axlar det ämbetet.
Ja, just det. Sankt-Per-ämbetet.
Ja. Ja, jag hoppas vid Gud och allt att teknik och sånt funkar.
Mm. Ja, gör det, så då kommer de att säga, det gick ju bra det där.
Ja,
så,
du kan få jobb som vaktmästare.
Ja, just det.
Tur. Ja. Hur har vi det med livet så där i största allmänhet? Det är ju ganska härligt, va?
lägga
ord i mun.
Ja.
Det är kul, man sitter i terapisammanhang. Hur har det? Du har väl ganska bra.
Hur har du mått sen förra veckan? Du mår väl rätt så bra. Så vill man ju inte att terapi ska fungera.
Nej.
Men jag har gått i terapi och då var det nästan åt andra hållet. Sådär. Och det är ju en metod, jag förstår ju det. Men man sitter och så berättar och terapeuten säger ingenting.
Nej.
Och sen så kanske man, alltså man skulle, jag skulle verkligen vilja att de sa något, kommenterade någonting. Så någon lyssnar och säger, vad tänker du själv?
Ja.
Och nej, men du ska säga till mig, du ska tala om för mig vad det här är. Ja, nej, det är också frustrerande på något vis. Jag, som sagt, jag förstår att det är medvetet, de är inte dumma utan de använder sig av det här. Och så tänker jag för att man ska formulera sitt problem själv naturligtvis och få fram det, hur man tänker och så.
Jag går ju i sån handledning, chefshandledning. Och där träffar jag en väldigt rak och... Nu tror jag inte att hans etnicitet, han är tysk, har med saken att göra. Men det gör inte att jag upplever att han är så tydlig och liksom rak. Det kanske också är en... Jag har ju också gått i terapi tidigare och det är kanske en annan sak. Det här är handledning. Nu verkar den här mannen ha alla olika kompetenser inom det här för att han är bredd. Även också ganska skönt för min del, han med i sin ungdom några års teologistudier. Det fanns en tanke att bli präst någon gång i sin ungdom. Men i alla fall, men han är tvärtom. Alltså han låter mig tala till punkt och formulera. Mm. Sen kommer mycket klokhet i sig som jag inte är van vid.
Ja.
Och det är inte... Det där, dumt att ni gör i kyrkan. Och så får man perspektiv. Jag har fått några riktiga sådär. Varje gång går det från känslor. Perspektiv. Som jag har saknat. Ofta är det ganska självklara saker. Men vi är så... det blir sån navelskådning på något sätt. Mm. När vi är inom vår egen värld och bubbla så.
Och där har jag också faktiskt en snarlik upplevelse. Ja, ja. För att jag går också i handledning.
Ja.
Sen ett par år tillbaka.
Gör det, det är härligt.
Det är bra. Och då är det faktiskt så att i början blev jag irriterad på det, att den här terapeuten, har ingen som helst nästan kunskap om hur kyrkan fungerar. Utan hon utgår från hon är van att ha handledning i arbetsfrågor, alltså sådana grejer. Mm. Men vet väldigt lite om själva kyrkan. Och i början så blev jag lite störd av det, att vi liksom inte förstod varandra sådär. Men nu tycker jag att det bara är bra. Det är bara bra att hon inte är insatt i teologiska tankarna eller kring, alltså, eller varför. För där kunde jag ju säga en sån sak som att men vi har ingen vikarie. Vi hade ingen vikarie när min chef var ledig i 4 månader. Jo, det hade ni. Nej, vi hade faktiskt inte. Jo, det hade ni faktiskt. Det måste ni haft. Det fungerar inte på det sättet att man kan vara 4 månader utan chef. Ja, men vi var 4 månader utan. Ja. Nej, men det går inte. Så nej, det måste ha utsett någon som du inte vet om bara. Men det fanns inget. Det var så. Ja. Så här, hon baxnar ibland när jag berättar. Men så här gör vi i kyrkan. Nej, så kan det väl inte göra. Jo, så gör vi i kyrkan. Ja. Men som sagt, nu tycker jag att det är uppfriskande. Liksom, att
ja, men det är ganska gott med perspektivet. För jag hade en, tyvärr kan jag inte nämna det, för det blir för utlämnande. Inte om mig, men om någon annan. Där jag berättar bara i förbifarten och sen är det så här, det handlar om en gränslöshet som kan vara i kyrkan. Ju, liksom, eftersom vi jobbar, vi är anställda, det är frivilliga och det kan bli ett mishmash. Och jag bara drog förbi en händelse så, stopp, vad sa du? Ja, men så här... Hör du vad du säger nu? Så, ja. Och så gav han då exempel. Ja, men om det skulle vara så här, det här exemplet du berättar, på det här stället. Eller om din läkare... Så, ja, just det. Det hade jag tyckt var helt absurt.
Ja,
Det där perspektivet är inte dumt att få.
Nej, alltså, nej, just det.
En verklighetsbild. På ämnet lite, om jag får fortsätta där. Vi hade... Häromdagen, det är en samtalsgrupp, det är en där vi diskuterar olika kyrkliga ämnen, lite som podden, fast det är många fler och också. Ja. Mm. Och då var temat sist här, jag vet inte vad rubriken var, men att prata om sin tro då, kan vi säga. Det är typ den goda nyheten liksom, att ge tron vidare, missionsbefallningen.
Okay. Yeah. Yes. Mm.
Och då landade diskussionen i svårigheten att få stå för sin tro på arbetsplatser.
Mm.
Det är du och jag inte.
Nej, det står bra förspänn på det sättet.
Ja, och i vår arbetsplatsen ska vi göra det.
Ja, ja.
Men hur faktiskt, jag fick höra den här jag förstår väl att det är så, jag är inte dum, men det är gott att höra hur svårt det faktiskt är.
Mm.
Att många arbetsplatser är uttalat att här får man inte prata tro.
Nej.
Och gör man det så får man liksom skit så på riktigt,
ja,
och
kan
få konsekvenser. Och då pratar vi inte att det är någon väckelsemöte som hålls på jobbet, utan bara så här, man berättar om sin liksom sin tro bara. Så här tror jag, punkt, som att du håller på ett fotbollslag på den nivån.
Ja,
liksom.
Ja.
Och man blir motarbetad och det är fruktansvärt.
Det är det verkligen.
Men jag förstår att det är så.
Ja.
Det var någon som berättade om ett stort företag där man fick inte prata religion, politik och någonting till inom arbetsplatsens område. Och det slutade då med att folk inte, de slutade fika och äta tillsammans och bara jobbade, för att det fanns inget
att prata om
mer än väder och vind. Så.
Nej.
Vad är det för någonting liksom? Men det många sa, det var någon som hade blivit väldigt häcklad för sin tro, var på 70-talet, eller person då, och så här, ja, men hur kan du hålla på med kyrkan, bla bla bla, så häcklad så, kollektivt.
Mm.
Sen kom kanske de en och en, så här tänker jag, du vet, väldigt nyfiken på existentiella frågor, och det tror jag också inte helt, det kan jag vittna om mitt eget liv. Framförallt lite yngre, kanske var på en fest och så där, man ska stå till svars för korståget. Men sen när det liksom kommer en och en så där, jag har rätt jobbigt i den här relationen. Det är många gånger så jag har varit den personen för att komma med.
Ja.
Jag har jobbat med det här och så här. Det är väldigt intressant så. Att kollektivt då blir vi...
Ja, just det.
Så, men ändå och en, då kanske man ofta...
Men det är lite grann som du hade någon formulering en gång till konfirmandkillarna.
Ja.
Att ni har en hjärna tillsammans. Eller hur,
ja, just det. Just det.
Men är det inte,
precis.
Men är det inte lite så också? Med, det är inte bara män i grupp. Män i grupp är ju vidriga.
Ja.
Men även blandade grupper kan ju vara jobbiga.
Ja.
Just det här att... ingen vågar sticka ut och säga, vänta, nu tycker jag ni säger fel, nu tycker jag ni gör fel här, utan man följer liksom verkligen drevet, eller vad man ska säga där liksom, att ingen vågar, men sen efteråt så här, jag tyckte inte så där egentligen, utan jag var tvungen, jag kunde inte säga det.
Men precis, och sen handlar det mycket om paketeringen. En av de här då, en kvinna i den här gruppen sa så här. Väldigt snyggt att ja, men blivit till, fått kritik när sagt att de var kristen och så här. Mm. Och sen de frågade sig, ja, men vad ska du göra idag då? Så, ja, men ikväll så hjälper jag till på en, det är en kurs i kyrkan i existentiella frågor ur ett kristet perspektiv. Mm. Alltså väldigt snyggt, liksom utifrån svensk kultur impackat.
Ja, ja,
så det är en kurs.
Ja, alltså
det finns ett start, ett mål,
ja,
det är existentiella frågor och då ut kristet perspektiv. Vad spännande, skulle jag kunna få följa med typ så?
Ja, just det.
Det är egentligen ingen skillnad, men man har bara paketerat det på ett annat sätt.
Ja, just det. Just det.
Så blir det någonting helt annat i vår kontext liksom.
Ja, ja.
För åker du bara över Atlanten, ja, då säger ju alla...
God bless you.
Ja, ja, ja. Alltså,
ja. Ja. Absolut.
Så det är ju
absolut.
Mycket av kontexten och kulturen och det rådande.
Ja, på något vis, någon sorts, ibland någon sorts beröringsskräck ju också. Ja. Det har ju vi varit inne på förut och vi har inte uppfunnit hjulet när vi sa det den gången heller. Men att man liksom, ja, det är lite läskigt det där med kyrkan. Alltså, nej, kyrkan. Om man säger, men jag går i kyrkan. Va? Vad är du för en liksom? Så alltså, det är något som är skrämmande. Ja. Så att man vågar inte liksom... Men däremot, det var ju en vi hade för ett antal år sedan skolavslutningar, det hände ju då och då, eller hände, att man har skolavslutningar, vi brukar prata om det med Janne Mellan i podden också. Det kom alltså skolor till vår kyrka, och där var det ju väldigt strikt, de var väldigt noga med att vi inte fick nämna ordet Gud eller något sånt liksom. Det var verkligen, prästen skulle vara med. Det var ju vår önskan också, att prästen skulle vara med. Men man fick bara säga hej och välkomna. Nu ska det bli en härlig sommar. Hoppas ni går ut i den fina naturen. Alltså det var den nivån liksom. Fast, ja, och så var det någon julavslutning då. Och det var väldigt noga med det här. Men sen så rektorn på skolan hade för vana att sjunga solo varje skolavslutning. Och då gjorde hon det. Och hon sjöng ju kristna sånger.
Ja, ja.
Julsånger alltså som var tydligt kristna. Men det var inget konstigt, för det var ju bara sånger. Så. Men om jag hade gått och sagt samma saker i tal som hon sjöng, då hade jag ju fått skäll av henne.
Efteråt, hade du läst den kristna sången som en text?
Ja, så hade, ja, det hade gått upp pipan alltså. Ja. Men sjunga den så här, det är ungefär som vigselpar eller brudpar som vill säga att ja, vi ska ha någon psalm som inte handlar om Gud.
Mm.
Då tar vi den lobstertid nu kommer, för den handlar ju inte om Gud. Det gör den ju såklart. Mm. Men det, man kommer rätt långt innan man säger Gud, så att säga.
Då är du inne på vers...
Ja, vad det nu är.
Ja, men...
Guds godhetsrikedom i och för sig. Ja. Ja. Mm.
Det är spännande, för det är en sån... Det är sån hårfina gränser.
Mm.
Så. Och frågan är, hur frimodiga är vi utanför vårt jobb? Ja, det har vi varit inne på i podden, och mycket utanför podden. Är inte så speciellt.
Nej, nej.
Vi kan ju känna sån himla stolthet över våra ungdomsledare som är så frimodiga.
Ja.
Men när vi själv står... Ditt exempel, i kassan på ICA så är inte du någon stor evangelist.
Nej, 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 det är ju så. Nej, precis. Det är ju jätteofarligt för oss att tala om vår tro, som du sa, på vårt jobb.
Ja,
det vore konstigt om vi inte skulle göra det. Men däremot i andra sammanhang, och motsvarande också ju, det är inte självklart att vi sitter och talar politik vid bordet, fikabordet på vårt jobb heller.
Nej, nej.
Det tror jag man kanske gör i riksdagshuset där man tjänstgör där.
Det kan man väl tänka sig att man gör.
Ja. Eller på något partikansli eller sådär.
Helt rätt.
Så att det är liksom, det handlar om att vilket sammanhang man är i såklart. Ja. Det här är det accepterat att vi talar tro. Sen är det inte alla, det ska man ju säga också, det är inte alla anställda i kyrkan som talar tro heller med någon sorts bekvämlighet eller sådär.
Eller alla du möter eller sådär.
Nej,
som vill göra
absolut
det.
Nej, inte. Så är det ju. Men ändå, det det är ändå accepterat. Vi talar tro i kyrkan. Vi talar politik på Moderaternas kansli eller vad det nu kan vara. Men däremot så talar vi inte kanske så ofta politik. Om det händer, då brukar jag gå från bordet, så att säga. Så, för jag vill inte vara med i de diskussionerna. Mm. Men det
är inte ofta det. Och då är det väl inte konstigt liksom egentligen att man, då någon, man inte pratar tro på en profan arbetsplats.
Nej, men precis. Det, så är det. Men,
för att det också kan vara en sån het potatis och då går folk. Och istället för att det ska bli så, så gör man inte det.
Precis.
Men det finns, där finns det ju hur man blir bemött. För att du väljer ju inte att kasta jag vill hitta något kul, men jag hittar inte det. Kasta någonting på någon när den börjar prata politik. Utan då kan ju du välja så här, men då lämnar jag samtalet.
Det är just för att inte behöva kasta något på någon som jag lämnar. Jag vill inte, jag vill också på något vis känna någon sorts respekt, kan man ju säga, gentemot mina arbetskamrater. Så jag vill ha dem, jag vill bara veta det som jag vill veta, så att säga. Jag behöver inte veta att den eller den röstar på det eller det. Så
här. Sen nej, kan det vara så, det spelar kanske ingen roll. Liksom. Vet om den är muslim, kristen eller ateist. Liksom.
Nej, precis. Men då kan man ju... Ja,
det som är tragiskt, det är att det är så okej att håna och häckla den som har en tro. Ja. I vår kontext. Alltså inte i kontexten att vi jobbar i Svenska kyrkan. Men att i vårt samhälle...
Mm.
Det är ju inte kul. Såklart. Och det är fruktansvärt. Och då kan jag tänka mig många av dem som har väldigt många i den här kyrkan som hjälper till med olika saker, som är, har väldigt höga positioner, alltså höga akademiker. Var inte så jag menar, utan har höga positioner och välutbildade, och att då behöver de få utlopp för att tjäna, och då får de göra det här för att det går inte i deras andra kontexter, så att säga.
Just det.
Eller så kan det ju verkligen vara.
Ja, visst, absolut.
Får jag byta spår?
Ja, absolut.
Någonting vi säger i kyrkan, det är inte jag som har kommit på det här. Utan det är en till mig nära som tipsar, kan inte prata med. Vi får se. Jo, när vi har möte ibland i kyrkan, då säger vi att nu har vi ett förutsättningslöst möte.
Ja.
Det är ju ett ganska meningslöst möte.
Det är det ju,
Men det kan vi ju säga. Vi ses förutsättningslöst och så tar vi en kaffe och ser var det landar.
Ja.
Det tror jag inte... Återigen, jag har typ bara jobbat i kyrkan. Det var så länge sedan jag gjorde något annat. Ja. Och då var det en annan typ av kommunal verksamhet. Så att jag... Ja, snarlikt. Det är en ganska konstig sak. Ja, men så här, förutsättningslöst. Vad ska det då bli? Ingenting.
Kanske.
Det handlar ju om att vi inte vill ha något... Det är egentligen ingen agenda och ingen behöver känna press att det ska landa. Men på andra ställen kanske skulle heta spånmöte.
Ja, just det. Ja, precis.
I den mediala världen så tror jag... Nu har vi ett spånmöte och en tom tavla, se vad det blir på tavlan.
Ja.
Som egentligen är ett bättre ord.
Ja, ett förutsättningslöst.
Meningslöst. Så.
Meningslöst. Det finns inte ens förutsättningar.
Nej, det finns inte. Det finns inga förutsättningar när vi än ses. Så
vi kan ställa in där.
Och det var, den sa det till mig häromdagen. Och sen igår då så träffade jag Per Westblom som har varit med och pratade om sinnesdrogetjänst.
Mm.
och då hann han före mig och sa, vi sätter oss bara, så har vi ett förutsättningslöst möte. Vi ska prata ekumenik framåt här. Och det var absolut inget förutsättningslöst. För det landade i massa goda grejer och jättebra tankar och sådär. Ja. Men jag tror att det är ett litet kyrkligt fenomen. Som menas såklart. Vi vet ju vad menat att det ska bli... Nu sätter vi oss, vi har ingen...
Vi har inte bestämt i förväg vad det ska leda fram till.
Nej, liksom. Nej.
Det är ju så. Men det kanske är så. Jag har inte reflekterat på det. Men det kan ju mycket väl vara så att det är... Ja. Det är som att jag provtänker bara nu.
Ja.
Det är
ja.
Också så här, vadå? Provtänke. Ja, vad är det? Men man kan ju också säga, Ja, nu talar jag medan jag tänker här. Ja. Och det är också, det låter lite imbecilt. Och i regel så låter det imbecilt som kommer ut också.
Ja,
men ändå så, man måste ju ändå få göra
provtänka,
det.
Provtänka.
Man måste ju få provtänka. Mm. Man kan ju inte säga att allt man någonsin har sagt ska man stå för. Tack och lov att man inte vill göra det.
Ja, kanske 196 av timmarna står jag inte för vad jag sagt. Nej, så ska jag
så illa är det så illa inte. Är det inte för min del i alla fall. Nej, det får stå för dig.
Nu ska vi förutsättningslöst podda. Det är väl det. På tal om podden, det pratar vi inte alls om, men nu gled jag in det. Så satt jag och åt med en häromdagen som hade hört att vi spelade en podd och lyssnat lite så här. Ja, men hur går det till då? Så här, men vi ses en timme i veckan typ och så spelar jag. Ja, men okej, men när sitter du och skriver då?
Skriver.
Nej, men inte allt färdigskrivet. Så, nej, alltså det som är formen är att vi är så välkomna och kollar. Vi har haft det. Vi ibland ämne, ibland... Ja, men ni som lyssnar vet ju. Och sen att vi har en andag på slutet. Jaha. Kan man göra så? Jag har ingen aning, men det är så vi gör. Jag trodde personen i alla fall att allt var förskrivet. Liksom.
Ja.
Manus, det var kanske
bara hyllning. I så fall är det goda skådespelare om, om allt vi gör nu är innantill. Läser innantill. Nej, men det jag undrar, där kan man ju ställa sig frågan, hur är det med andra poddar? Alltså, finns det någon podd som har helt och hållet färdigt manus? Jo, det gör det såklart.
Ja.
Vi svarar själv på den frågan.
Ja.
Exempelvis så lyssnar jag, som jag sagt tidigare, på Mordpodden till exempel. Och de har ju såklart
absolut,
helt manus. Nej, inte helt. Väldigt stor del i manusbundet.
Jag tror att det finns som har det. Men inte ens radio... Alltså ingen har ju... Man har ju kanske ämnen.
Ja, eller precis. Man har ämnen och kanske till och med har stolpar ibland. Ja. Alltså det här ska vi prata om liksom.
Som en men vissa är väldigt skrivna. Och det har blivit lite kritik för också. Några av de största. Att allt är skrivet. Det tar ju bort lite av spontaniteten.
Ja, det gör det.
Men jag tror att de flesta riffar ganska mycket faktiskt. Likt vi gör.
Ja,
vi sätter oss förutsättningslöst.
Vissa gånger är det ju verkligen utan förutsättningar. Eller på sig. Andra gånger så har vi bestämt exakt liksom vad. Idag pratar vi om det här. Liksom.
Men finns det ganska mycket sådana där ord vi använder i vår vardag? Det är klart det finns i alla branscher. Mm. Alltså det sitter säkert någon... Medial, ska vara spånmöte, det är vad är det? Är det spåna. För vi har ju en chef oss nära som jag kanske sitter och möter med oftare än vad du gör, som ofta pratar om Ikeas bollhav. När man ska...
just det.
Han visar på ett se bollhavet framför så kastar man bara in Ikeas, just allt i Ikeas bollhav, så idéer liksom.
Kastar och se vad de tar vägen.
Vad de tar vägen, så. Ja.
Men regel hittar man dem ju aldrig igen. Efter.
Jag tänker också. Jag tänker att vi har kanske då tre färger. De är blå, gula och gröna.
Ja.
Och så har vi massor. Bara kastar man in. Vad tar de här vägen? Det är inte så att vi har markerat dem. Sånt
det skulle vara bättre att kasta in en boll från Ikeas bollhav på toaletten. Eller för där kan man återfinna bollen i alla fall.
Du kan välja en trevligare plats än en. Men absolut.
Ja, men i vardagsrummet.
Ja, precis. En ett stort bollhav.
Ja, bara, just det. Där man,
ska man dyka runt och leta?
Var nu jag sa, vad jag hade för idé.
Pelle, var du när du skulle ha? Ja. Nej, det är mycket konstiga ordbruk man slänger sig med som blir en ja.
Ja, verklighet, just det. Det hör till. Ja, precis. Det är en del av... jargongen.
Men det är kul också när man blir uppmärksam på det, för att man börjar tänka på dem.
Ja.
På den sätt. Nu kommer jag att tänka på det förutsättningslösa och försöka att hitta att ett annat. För det låter väldigt dumt.
Ja. Nej, jag är som sagt, jag har inte tänkt på det förut. Men nu kommer jag också tänka på det.
Ja.
Vi möts helt förutsättningslöst.
Jag använder ju ofta ordet skohorna.
Ja, just det.
När jag vill få in någonting. Ja. Skohorna in det här.
Ja.
Ja.
Och det kanske blir spritt i podden här, så kommer det...
Folk sitter och skohorna.
Det är intressant att se när Stefan Löfven står i riksdagen och säger vi ska försöka skohorna in det här i budgeten.
Platt blir det då ju.
Ja, det blir lite platt.
Skohorna in det. Ja, vi släpper det här med... Allt vad vi har gått igenom som
vi nu har pratat om.
Ja. Ska vi ta någon
Vi ska artikel? Titta på någon liten artikel här. Ja, då tänkte jag så här. Jag har tagit några stycken som jag alltid gör. Men jag tänkte att jag ska välja en som heter Kyrkoordningen utreds efter Inbergs påkragning. Det var ju nämligen så
just det.
Vi var ju inne på det förra veckan. Om den här prästen som hade sagt att han inte har något förtroende eller kan inte se sin biskop som någon andlig ledare. Han just kan följa det. Henne som alltså administrativ chef, men han kan inte se henne som i någon väsentlig mening som sin andliga ledare. Och han hade blivit av med sin prästkrage, eller alltså med sin tjänst i sin präst mm. ja. Men blev sen påkragad igen då efter överklagande. Och då så har det väckt en del uppmärksamhet såklart, det här att han fick tillbaka sin krage. Och redan till nästa års kyrkomöte kan en utredning ligga färdig som visar om kyrkoordningen är otydlig kring biskopens ledningsuppdrag. Finns det otydligheter ska dessa rätta till. Jag tycker det är intressant, för det var ju det vi landade i när vi satt och pratade om just det här. Att hur är det här möjligt? Hur kan man ens göra så här, säga att jag har inget förtroende för min chef. Jag väljer en annan chef istället. Uh-huh. Alltså, det var ju det vi var inne på väldigt mycket. Och sa att Svenska kyrkan är otydlig när det gäller så här, hur kan sånt här ens förekomma? Alltså, utan att... Ja,
för att sätta i en annan kontext. Jag förstår att det här är lite skonat. På tal. Men om man så här jobbar för... jag måste ha två företag som är... Volvo. Mm. Jag har inte förtroende för Volvos vd, som är min vd. Ja. Utan jag kommer lyssna på Saabs vd.
Ja,
det är ju inte samma sak. Jag hänger med i två konkurrerande företag. Men på något sätt är det för det här är en utbrytargrupp som inte då bekänner. Alltså det blir ju kyrkans värld.
Ja.
Det här som den rätta.
För han godkänner ju missionsprovinsens biskop. Där.
Bara där har man tagit fram en annan biskop.
Ja, just det.
Som... Märkligt.
Ja, det blir det konstigt. Märkligt. Liksom.
Det går inte att säga något annat. Förlåt.
Då Fredrik Nilsson, enhetschef på kyrkokansliets rättsavdelning, säger att generalsekreterare Helene Ottosen-Lovén har gett rättschefen i uppdrag att utreda om det finns oklarheter i kyrkoordningen och i så fall hur dessa ska förtydligas. Bakgrunden, ja, bla bla bla. Bland annat så sa Vanja Lundby-Vedin, som är första vice ordförande i kyrkostyrelsen, det är väldigt anmärkningsvärt att en präst i Svenska kyrkan inte respekterar den episkopala ordningen som är grunden för vår kyrka. Att uttala sig för att han uteslutande kommer att erkänna biskopen i missionsprovinsen som sin biskop borde inte vara förenligt mot att vara präst inom Svenska kyrkan.
Mm, exakt.
Så nu ska detta utredas och finns det någon otydlighet så ska dessa
rättas till. Vem ska då utreda detta?
Det är en pensionerad medarbetare på rättsavdelningen som heter Gunnar Edqvist.
Okej, det är en person.
Det är en person tydligen som ska göra detta. Målsättningen är att kyrkomötet ska ha ett förslag att ta ställning till redan nästa år.
Ja.
Så det är väl bra. Ja. Det är bra att det utreds, kan jag tycka. Ja. Det här är en liten annan artikel som är väldigt ointressant kanske egentligen. Men,
får jag bara stanna upp dig där kort? Ja. När vi pratade nu, jag fastnade där i inledningen om avkragning, alltså den fysiska kragen blir bort. Ja. Har du nu handen på hjärtat använt något annat som kragen när det är knipigt?
Ja, det har jag gjort.
För jag var inne hos en kollega häromdagen. Ja. Och så sa jag, vad är det här? Ja, det var min reservkrage vid ett tillfälle. Den trodde han hade trodde att han hade kragar extra på honom. Han hade inte fick då ta en kartongbit eller något.
Alltså jag har läst om kollegor som frågar vad brukar ni göra när ni inte har kragen med?
Okay,
så, här, okay. så har jag sett sånt. Kanske i den här gruppen prästkollegor eller annat. Ja, vad gör ni? Idag har jag gjort så här och så här. Och då visar det sig att de tappar bort krage. Alltså jag har använt samma krage. Det här är nog den andra kragen som jag använde sedan min vigning för 13 år sedan. Jag tappar inte kragar.
Men du har ju också kragen i hela tiden.
Jag har ju kragen i hela tiden, precis.
För många präster är ju så att de tar ut den och sen stoppar den i när de ska göra något mer
officiellt. Och då kan man gå iväg någonstans och så har man glömt den där. Ja. Precis, så ser det. Men jag har den ju hela tiden. Jag tar på den på morgonen och tar av den när jag kommer hem efter jobbet. Och sen så då sitter den kvar i skjortan till dagen därpå och då tar jag på mig den igen liksom, om jag har samma skjorta. Så att jag tappar dem inte. Men när vi var på konfirmandläger vid ett tillfälle så hade jag räknat fel. Jag hade tagit med en skjorta av en annan modell som då passade inte min ordinarie krage. Så då tog jag ett patte papper och klippte till som jag satte in där. Och de håller inte lika bra. Jag tror till och med att du sa till mig den gången, din krage ser lite vissen ut.
Okay.
För då var det nämligen så att då hade jag haft den en dag och då började den krympa ihop.
Alltså, ja, just det. Och det blir en knölig, vikning liksom. I den kanske
precis,
också.
Precis, precis. Mm, mm. Så att då sjönk den ihop så att då fick jag göra en ny nästa dag. Så.
Ja.
Men det var då. Så då har jag haft fusk. Men jag vet att folk har haft pizzakartonger och annat som de har stoppat in i kragen så att säga. Så.
Och det får väl vara så när nöden...
Ja, absolut. Det är nog ingen som kniper. Har något emot det. Det finns någon som har lösbröst också, som de säger. Det vill säga bara själva överdelen. Alltså
ja, just det.
Krage med en liten bit tyg.
Första gången jag såg en sån, då studsade jag faktiskt till. Det här
ligger en styckad press, tänkte
jag. Nej, men den visade att den hade... Eller någon annan såg det. Jag ska inte ta i för stort att säga att jag var trampad eller att det påverkade min värld. Men jag var lite så här, jaha, så kan man ha det. För det blir ju som en fuskgrej.
Ja, just det.
Det är svårt att måla upp, men det är bara som en sån halsduk du trär över huvudet, modell, och så hänger det ner. Så tar du en tröja eller något så ser det ut som du har en prästkorta.
Ja, precis. En kavaj eller en tröja eller något sånt som man men kan det är gömma. Bara eller inte en kavaj.
Nej, inte en kavaj.
För en tröja under.
Lyser magen under. Men,
man kan ju ha en annan tröja under.
Men
inte gå naken under de här. Det är inte så.
Men ja, då var det så här, oj, sådana finns också.
Ja, och sådana finns också. Det var jag kommer ihåg att de sa så här, jag brukar ha sådana här lösbröst.
Okej, det kallas för det.
Nej, det vet jag inte. Det kanske det gör. Jag använder inte sådana själv, så jag vet inte om de kallas det. Nej. Men den personen kallade det för lösbröst i alla fall.
Just det.
Den här oerhört viktiga artikeln som jag plockar fram är: du kan bo närmare en kyrkogård än du tror.
Ja, det tror jag säkert, för där ligger folk begravda lite
här. Ja, man kanske inte ens vill veta var de ligger. Det finns hundratals ödekyrkogårdar runt om i landet, ibland mitt i städer och parker, utan att de som bor eller rör sig i området är medvetna om det. En park i stadsdelen Östermalm i Stockholm har tidigare varit en kyrkogård där 10 000 personer begravdes. I Falköpings kommun finns hela 22 ödekyrkogårdar. Vissa av de gamla kyrkogårdarna är väldigt tydliga. Det kan till exempel finnas en kyrkomur, kyrkogrund och någon enstaka gravsten kvar. I vissa fall är det bara en åkermark där man utifrån gammalt kartmaterial har kunnat se att det har funnits en kyrkogård. Där står det. Där är Kyrkans Tidning. Båda de artiklarna är från Kyrkans Tidning. Ja, jag vill mest...
men man kan ju ofta känna när man går hem att här ligger en hund begraven. Nej, men det är klart det är så. Alltså, ja,
men har man då sett typ djurkyrkogården så här, då tycker man att det är obehagligt det där. Jag är ju inte alls rädd för kyrkogårdar.
Nej.
Det kanske jag var några år innan jag blev präst. Så där. Eller inte rädd så, men jag hade nog inte gått på en kyrkogård, det har vi varit inne på förut, nattetid, gå förbi gravstenarna i mörker. Så här, det hade jag nog inte gjort. Nu gör jag det utan det är en kyrkogård, det är min arbetsplats liksom. Det är inget konstigt, jag är inte rädd för kyrkogård. Min bror sa någon gång så här, tänk om du skulle bo i prästgården, skulle du bo vid kyrkogården, då kommer ju spökena springa runt omkring huset hela tiden så här. Men jag är inte rädd för en kyrkogård.
Nej.
Men det kanske finns folk som är det, eller det finns ju folk som är det, tycker att det är obehagligt så. Och,
men det är ju vad det är. Det är klart det finns kyrkogårdar lite överallt som man inte vet sedan länge tillbaka.
Ja, just det. Eftersom det har växt. Alltså, det är inte så att, alltså, det har ju växt så väldigt mycket. Städerna har växt enormt. Och det är klart att en annan kyrkogård har nog rykt på vägen.
Säkerligen. Andakt.
Andakt. Och då är det söndag före domsöndagen som kommer nu.
Oha,
så nu börjar
året närma sig sitt slut.
Ja, nu börjar kyrkoåret närma sig till slut. Sen kommer det fantastiska första advent här. Men det är senare. Nu är det söndag före domsöndagen. Det här är egentligen... Vissa tycker att det här är den allvarligaste. Den är till och med allvarligare än domsöndagen i kyrkoåret. Jag läser ur Lukas evangelium. Jesus sa: fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga är de tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Så var det. Det här är som sagt, nu ska man börja förbereda sig på Jesu återkomst här, när han ska döma levande och döda och sitta och bestämma vilka som ska komma uppåt och vilka som eventuellt ska färdas neråt.
Rulltrappan neråt. Kan du inte läsa den där meningen igen med tjuven?
Ja,
mot slutet
där. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset.
Ja. Det är en ganska hård liknelse. Eller alltså, är hård, tydlig så på ett lite obehagligt sätt. Att om husägaren visste när tjuven skulle komma skulle han... Ja, men det är klart. Om vi visste när Jesus skulle komma, då skulle vi sitta på alert hela tiden.
Ja, just det. Då kunde vi leva hur vi ville fram till dess. Alltså, ja. Det kan man ju tänka då. Och sen, men imorgon klockan 3 kommer ju Jesus, så nu får vi städa upp lite här inne i
vardagen. Exakt, då börjar man städa upp i sitt liv då.
Ja.
I
ungefär som när man får främmande, som man sa förr, när man får besök. Alltså, så här, ja, nu kommer ju imorgon vid 2 tiden, så här, vi måste fixa till lite här, klippa gräsmattan kanske. Ja. Så här. Och då får man klippa sig. Då måste man klippa sin inre gräsmatta när Jesus kommer.
Ja, så att säga. Ja, men så är det ju. Liksom. Så är det ju verkligen, skulle det vara då. Att då skulle man kunna leva på vilket sätt som helst. Och sen bara städa till det när det är dags. Liksom.
Det är väl lite grann som, vad heter de då? Är det typ arbetsplatsinspektionen eller någon sån här skydds... Ja, som inte berättar i förväg. De ska komma en sån här oförberedd inspektion.
Ja.
Därför att man ska se hur verkligheten är, inte hur den fasaden är som man vill visa upp just när inspektörerna kommer, så att säga.
Det finns ju jag kanske gjorde någon svensk version, men det finns framförallt en amerikansk program som heter, ingen aning, Undercover Boss, kanske?
Ja, just det, ja, precis.
Men då är det så enorma företag, och så kanske inte vdn, men någon nära där i absoluta toppen på den här jättekoncernen, som då provar att jobba då, om vi säger det inom McDonald's, kommer och söker jobb hos, som hamburgertekniker och ser lite hur folket faktiskt sköter sig och jobbar och sådär.
Ja.
Men skillnaden är ju att Jesus är ju med oss hela tiden och ser oss.
Ja, plus att jag tror inte att du behöver vara rädda för Jesus.
Nej, det behöver vi inte
heller vara. Det är det som är grejen. Och det kan ju vi sitta här och säga som en naturlig sak i världen. Men det har ju folk varit genom kyrkans historia livrädda för att Jesus skulle komma. Liksom, att, åh nej, alltså, tänk om de tar med mig. De inte tar med mig, de tar med alla andra men inte mig. Så.
Och det är ju dina företrädares fel.
Ja, absolut. Ja, men det är det ju. Jag tar inte på mig den, för jag har inte sagt så. Jag vet, alltså kyrkan som institution,
vidrigt,
och så här, det är
vidrigt, absolut. Många gånger. Alltså,
folk har ju, alltså, man har hållit folk i schack liksom, med att du vet väl att du kommer till helvetet om du inte gör så här. Ja, församlingen sen. Jag såg dig minsann ute i lördagskväll här. Du vet att djävulen själv frästar dig. Så jag ska tala om för dig att när Jesus kommer han inte att ta dig med. Eller vet jag inte om någon har sagt någonsin. Förmodligen så har man sagt så i olika sammanhang.
Ja.
Och det är förfärligt såklart. Men så också ser det så att Jesus är ganska hård i de här texterna.
Ja,
jag vill ju tro och hoppas att Jesus inte riktigt
menar
så här. Men att, ja.
Inte för att försvara den tids kyrka, men det fanns väl också en... Dels trodde man ju att det var så.
Ja.
Det är första.
Ja, precis.
Det kan man inte tänka på något annat. Också för att folket skulle sköta sig.
Ja, alltså jag brukar säga det. Att det här är så, på ett sätt är det ju lätt för oss att sitta och säga vilka idioter. Hur kunde de säga så här? Ja. Och så. Men delvis tror jag att man ville hålla folket lugnt. Alltså man ville se till att de inte störde och stack upp och liksom gjorde uppror och så. Utan man ska tala om så här är det. Men sen tror jag också att man drevs av en uppriktig tro på att så här var det. Liksom. Om det här församlingsbon inte sköter sig så kommer han att hamna i helvetet. Och det är min uppgift som präst att se till att han inte gör det. Så måste det också ha varit. Sen kan vi tycka idag att det är galet. Så att, hur kunde ni tro så här? Men det, så galet var det inte då. Jag menar, så såg man det ju inte då. Det var det, här
det vore ju intressant på, att se prästlöften genom tiderna.
Ja.
Alltså, vad stod det för den som...
Vad ska man göra i sin tjänst? Ja.
1812.
Ja.
Ja.
Du ska förkunna Guds ord så att helvetet ej får makt över församlingen. Ja. Nej, inte vet jag vad det står. Men ja, nej men precis, precis. Men ja, nästa vecka är det domsöndagen. Och då finns det en psalm som passar till just vid kyrkårets slut. Finns det en rubrik som heter i psalmboken. Och 490 har en psalm som heter Guds son en gång i morgonglans. Guds son en gång i morgonglans skall återkomma hit. Och alla ängslans skuggor flyr och världen fylls av liv. Han är densamme som han var, men klädd i härlighet. Med solens krona blir han krönt och stjärnors diadem. Och klarare än påskens ljus då han steg ur sin grav och krossade det ondas makt och dödens udd bröt av. Ja, klarare än påskens sol är Herrens härlighet. När han på skyar kommer hit och alla honom ser. Guds son en gång i morgonglans skall komma hit igen. Hans stora dag låt oss med bön och tro påskynda den. Guds son skall komma. Allt som dolts skall då bli uppenbart. Vi väntar, ropar med hans folk. Kom Herre Jesus snart. Jag kan väl konstatera att det här är de inte alls rädda för domedagen eller domsöndagen alls, utan här är man vill ju att det här ska hända liksom. Man vill att Jesus ska komma och döma så att vi får komma till himlen. Till... Vi är ju kristna och kommer att ta oss upp till himlen.
Till evigheten och glädjen i det.
Just precis.
Tack Kjell för den här avsnittet.
Tack så mycket.
Tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Hörrni, kära lyssnare, ha det så himla bra. Så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!